Bästa lyssnare, välkomna hit till Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström.
Siri Hustvedt, thank you so much. Thank you.
Under lång tid var de ett amerikanskt världskänt författarpar, Paul Auster och Siri Hustvedt. Paul Auster föddes 1947, blev författare till en rad böcker som klassiken New York-trilogin. Siri Hustvedt föddes 1955. Hon är en prisad forskare och akademiker som med åren också har blivit en framgångsrik och hyllad romanförfattare med böcker som Vad jag älskade och Lillidals förtrollning. Det var ett slående vackert författarpar som bodde i Brooklyn, fick dottern Sophie ihop och läste varandras halvfärdiga manus. Texter som när de var klara spreds över stora delar av världen. Inte visste någon då att Paul Auster skulle komma att dö i cancer, 77 år gammal. Att Siri Hustvedt vid 69 års ålder skulle bli änka och skriva en bok om Pauls sista tid och deras liv ihop. Men här är den, boken. Och Siri Hustvedt sitter i studion min.
The only thing we can be certain of is change.
Paul Auster dog den 30 april 2024. Familjen spelade Tom Waits Hold On för honom sista dagen. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. Take your mind, standing right there. You gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. And take your mind, standing right here. You gotta hold on. You gotta hold on. 2 veckor senare började Siri Hustvedt skriva boken som släppts på svenska och många andra språk. Ghost Stories, a memoir heter boken på engelska. På svenska har boken fått titeln En bok om spöken, en kärleksmemoir. Det här är en bok om Paul Auster, författaren, mannen, föräldern Paul Auster. En bok om deras 43 år långa kärlek ihop. En bok om familjen. En bok om livet de haft tillsammans. En bok om stilla vardagslycka och våldsamma mörka tragedier. En bok om skrivandet och en bok om att bli ensam kvar och sörja och tvingas gå vidare. De 3 första meningarna skrev hon ner 2 veckor efter hans död. Det mesta i boken har hon skrivit om och ändrat. Men de här 3 första meningarna förblev intakta, orörda, skrivna i rå sorg.
I am alive. My husband Paul Auster is dead. He died on April 30th, 2024 at 6:58 p.m. here in the Brooklyn house where I am now writing these words.
Jag lever. Min man Paul Auster är död. Han dog den 30 april 2024 klockan 06:58 här hemma i huset i Brooklyn där jag nu skriver dessa ord. Förlorad tid har detta första stycke i boken som rubrik. Efter Paul Austers död märker Siri Hustvedt hur tiden förvrängs in till oigenkännlighet. Hon minns och glömmer vilken dag det är. Försöker förtöja sin kropp i kalendern och klockan, men förstår sig inte längre på deras regelbundna rytm.
This I had no preparation for. After he died, I felt that I lost track of the regular beats of time itself. That was extremely strange and disorienting.
Paul hade lungcancer och jag hade förberett mig mentalt under hans sjukdomstid på att han kunde dö, säger Siri Hustvedt. Ändå tappade jag fullständigt orienteringen i tiden efteråt.
ägnade mig på heltid åt att försöka samla ihop mig själv, skrev listor och anteckningar, hittade inte till tunnelbanan. Det var som att jag fanns till utanför tiden, utanför det vanliga livet.
Out of time, removed from ordinary life, and I had to kind of put those beats of timing back together.
Efter Pauls död fick jag för första gången i mitt liv kraftiga smärtor mellan revbenen, säger hon. Jag gick och röntgade mig. Jag tänkte att det måste vara något fel där inne.
I had intense pains between my ribs for the first time in my life. And I actually had an x-ray because I thought there must be something wrong in there.
Men allt såg bra ut.
Nothing was wrong. And then I found out later through my reading that quite a few grieving people have what they call intercostal pain, which is rib pain.
Sen upptäckte jag, när jag läste fackböcker om sorg, att jag delade mycket med andra sörjande genom tiderna, säger hon. Att det inte alls bara var i mig sorgen satte sig just mellan revbenen. Dagarna efter jordfästningen av Paul Auster på Greenwood-kyrkogården i Brooklyn den 3 maj 2024 skriver Siri Hustvedt hur hon känner ett starkt behov av att sortera, slänga och skura. Hon tänker inte bli en av de där änkorna som låter makens kläder hänga kvar i garderoben i flera månader eller till och med år.
I think it was a way of confirming his death, saying, this is it, he's never coming back, you have to act. And that was a way to act. And in other ways, I am glad that I didn't leave the clothes in the closet, because I think now I wouldn't be able to part with them.
Yeah, but you saved some clothes, didn't you?
Yes, I did.
What did you save?
I saved clothes that I could wear. Some soft, you know, sweatpants that Paul had. They're very large on me, but I can pull them tightly around my waist. I often work in them. I write in them. And some cashmere sweaters that I also wear when I work. So that brings a kind of comfort.
Att kasta hans saker blev ett sätt att bekräfta hans död. Säga till mig själv, han kommer aldrig tillbaka. På ett sätt är jag glad att jag slängde hans kläder då, för nu skulle jag inte klara av att skiljas ifrån dem, säger hon. Men jag sparade en del, sånt som jag själv kan ha. Mjukisbyxor som Paul hade. De är väldigt stora på mig, men jag kan dra åt dem i midjan. Jag arbetar och skriver i dem. Svarta tröjor, han gillade svart. Kashmirtröjor som jag också har på mig när jag jobbar. Det är skönt och ger mig tröst. Det är lustigt, säger hon, för i min tredje roman, Vad jag älskade, där dör en man och hans fru sätter på sig den dödes kläder. När jag skrev det hade jag inte själv mist någon make. Det var bara en spontan impuls att hitta på det där i romanen. Att änkan i boken skulle handla så. Nu kan jag se att det var något jag själv skulle komma att göra en dag.
A man dies, a husband, and his wife puts on his clothes. And now I see, well, I did it myself.
Yeah.
I boken skriver Siri Hustvedt, jag sörjer Paul, men för det mesta sörjer jag Siri och Paul. Jag sörjer och. Jag sörjer hur detta och fick mig att känna mig i världen.
In any relation between two people, something is created between them. And if we think about that as a third reality that belongs not to just one and not to just the other, but belongs to both, then the loss really is of a whole between zone. Not static, but one that continued to change over time. And I miss that intensely.
I alla relationer mellan två personer skapas något mellan dem, säger hon. En tredje verklighet som inte bara tillhör den ena eller den andra, utan tillhör båda. Jag saknar den djupt, säger Siri Hustvedt. Den verklighet som går förlorad när den ena dör. Den som inte kan fortsätta att växa och förändras. Den som tvingas bli till minne.
It doesn't continue then to grow and change and move that and that between zone. And that's hard.
Paul Auster och Siri Hustvedt fick 43 år ihop. År 2009 intervjuade jag dem båda hemma i huset i Brooklyn. Jag minns att intervjun gjordes upp med Paul Auster per telefon. Han ringde upp mig och vi bestämde en tid. Paul Auster skaffade aldrig någon mobiltelefon eller dator. Efter faxen släppte han den tekniska utvecklingen och använde en fast telefon från hemmet för att kommunicera. Det här skriver Siri Hustvedt om i boken. Till slut tröttnar hon på alla hans researchfrågor och skaffar honom en iPad för att han själv ska kunna söka på nätet åtminstone. Men 2009 jobbade han med telefonen. Vi bestämde en tid och jag knackade på dörren till deras brownstonehus i Park Slope i Brooklyn, där Siri Hustvedt nu bor kvar ensam. Det visade sig att de aldrig tidigare hade gjort en radiointervju ihop. De visade mig runt i huset med flera våningar och vi satt tillsammans vid deras stora röda köksbord och talade om författarnas liv, deras skrivande och vardag ihop.
I would like us to listen to, like it's 5 minutes or so.
I want to hear it.
It starts with you running in the stairs.
Okay.
So if you're ready.
Here, I'm ready.
Here we go.
Jag spelar upp en bit för henne nu för att minnas hur deras gemensamma verklighet kunde låta.
16 years. 16 years in this house. Yeah.
Yeah.
I remember how old our daughter was when we moved in. She was 5, almost 6.
Yeah.
And now she's 21, almost 22.
16 år har de bott i huset sen dottern Sophie var 5-6 år. Nu är hon snart 22, säger Paul och tänder en ny cigarill. De här smala skimmelpennings han röker.
I make the food. I buy the food. I generally am the food person.
Seriously, everything person. I wash the dishes.
Yes.
I'm not a very good cook and Siri happens to be excellent at it. In fact, there's very little she's not excellent at. Not just as a writer, but she has many talents. And she takes care of the garden in the back, too.
Fast de båda jobbar, skriver 6 dagar i veckan, är det Siri Hustvedt som köper och lagar maten och dessutom tar hand om trädgården. Paul Auster säger lite skamset att han åtminstone sköter finanserna och gör deklarationen.
I take care of the financial front, taxes and things like that. But I think she puts in a lot more work maintaining our existence than I do.
Men hur ser en vanlig dag ut här i huset? Författare brukar vilja ha rätt så fasta rutiner, dagar med en massa tom och fri yta för att kunna skriva. Och mycket riktigt, hemma hos Auster och Hustvedt följer man för det allra mesta sina vanor.
We tend to get up early. We have very modest breakfast, read the newspaper and then I go to this little apartment I have in the neighborhood where I work, and Siri goes upstairs to her workroom on the top floor. And we don't see each other all day. And then I come home when 5, 6, 4:30, it all depends on the day. And then we live what's called family life.
De går upp vid 6. Siri vill börja jobba 7:15, dricker kaffe. Paul går till sin lägenhet han har i närheten där han sitter och skriver och Siri går upp för trapporna. Högst upp har hon sitt arbetsrum. Där har hon en telefon som bara familjen och agenten har numret till.
My agent, Sophie.
Yeah, 3 or 4 people have
that. That's it.
I telefon pratar de bara med varandra om de absolut måste under dagen. Så träffas de igen till middagen. Ibland, ganska sällan, träffar vi vänner på kvällen, säger Paul. Oftast är vi hemma, pratar, ser en film. Det är ett stillsamt liv.
Living with someone for many years is to be open to conflict and, you know, to try to resolve it.
No, because, you know, it's been a long time now. 28 years is a long haul. But we've seen around us in the last few years many marriages crumble, some very long marriages too. And it's been very depressing to watch this. Mm-hmm. And I think we watch these things happen to our acquaintances and we keep rethinking about how we live and how we can keep it good because we certainly don't want to lose each other. But it takes work. It really does.
Det krävs arbete för att inte hamna i det som många av våra vänner gått igenom. Skilsmässa. Vi försöker tänka på hur vi lever och hur vi kan fortsätta ha det bra ihop. För vi vill inte förlora varandra. Men hur träffades ni då för nu mer än 28 år sedan? Det är en 54-åring och en 62-åring som sitter och minns.
I was at a poetry reading at the 92nd Street Y with a friend of mine from graduate school. And after the reading was over, we walked out into the lobby and across the room I saw this absolutely beautiful young man in a leather jacket with a little cigarette sticking out of his mouth. I said to my friend, I said, "Do you know who that is?" And he said, "Yes, that's Paul Auster, the poet." And I thought, "Oh my God, it's a poet too." I said, "Will you introduce us?" And he did. And, you know, I was completely smitten, finished, and in love in 60 seconds. Paul, I think, was more dubious. I started talking to him. He was very nice. He was kind. But I wasn't sure if he was attracted to me.
Well, I didn't know what to make of her. She was so beautiful. I mean, Siri, she had just turned 26. She was very young. And there are very few women as beautiful as Siri in the world. And that she should be a graduate student at Columbia, writing a dissertation and a poet as well, and an intellectual, I just had a lot to absorb and process very quickly. So it took me a few hours to get the full measure of who I was talking to. But once I realized let's put it this way. I didn't go back to my apartment that night. So it started very quickly.
Yeah, Siri and Paul in 2009.
Siri och Paul 2009. Ett förhållande som Paul Auster sa tog fart samma kväll som de hade träffats. Det är intressant, säger Siri Hustved när hon sitter framför mig i studion. Hon har skrattat lätt och nyfiket lyssnat. Det är intressant hur förhållandet efter 2009 förblev i stort sett likadant. Efter hans död har jag ibland velat be Paul om ursäkt. Först nu har jag förstått hur stort det är att ta hela det ekonomiska ansvaret. Jag skriver om det här i boken också. Jag visste inte hur dyr jag var i drift.
Having the complete financial responsibility is a big deal. And there have been a couple of times I've wanted to apologize to Paul. You know, after he died, to say, "Darling, I'm really sorry. I didn't quite realize." As I wrote in the book, "I never knew how expensive I was." And so, listen, that's okay. But I think many people who lose a spouse are suddenly saddled with the full responsibility of a life. In the United States, people say, well, two can live as cheaply as one. But one could live as expensively as two is the other side of that. So there are many other aspects of life, but losing the partner involves all kinds of practical dilemmas that one never thought about before.
Yeah.
Det heter att två kan leva lika billigt som en, men en kan leva lika dyrt som två. Att förlora sin partner, säger hon, innebär alla möjliga praktiska frågor som man kanske aldrig tänkt på förut. Du skriver om hans röst i boken, säger jag. Hur du minns den och saknar Pauls röst. Här hade vi plötsligt hans stämma i lurarna.
You write about his voice in your book.
Yeah.
And how you remember it and how you miss it.
Yeah.
And now, you know, it was here with us in our ears.
Yeah.
Yeah.
He had a beautiful voice, and I didn't realize until I unearthed these letters that I wrote to Paul in 1981, when I was that 26-year-old graduate student. He left me for, well, the number of days is still up in the air, but it was probably 8 or 9 days, and returned to his former life, or that's what he said, and I wrote him letters. And in one of the letters, I talk about missing his voice, the timbre of it. He was a great reader, and when we were, especially in the earlier days of our marriage, before we had Sophie, we would often read aloud to each other. I loved listening to his voice.
Han hade en vacker röst, säger Siri Hustvedt, och berättar om när de hade träffats 1981. Hur Paul lämnade henne i en dryg vecka, lämnade deras häftiga förälskelse, plötsligt sa att han måste gå tillbaka till sitt äktenskap. Paul Auster hade en son, Daniel, med poeten Lydia Davis, och återvände till sitt gamla liv. Kände att han för sin 4-åriga sons skull måste göra det. Siri Hustvedt skrev brev för att få tillbaka honom. Brev som hon under alla år aldrig läst om, men som finns med här i boken. I ett av breven, säger hon, skriver jag om hur jag saknar just hans röst. Han var en fantastisk läsare. I början av vårt äktenskap, innan vi fick vår dotter Sophie, läste vi ofta högt för varandra. Jag älskade att lyssna på hans röst.
He said to me, he knew how he wanted to die. He wanted to die in the house, in a room on the third floor of a 4-story house, the library, filled with books. It's a nice, large room with very good light. It's northern light, but it pours in through the windows. And he had that all worked out. He also said early on that he wanted to put, you know, if he needed a hospital bed, we would put it in that room so he could die there. And indeed he did.
Han sa till mig att han visste hur han ville dö. I ett rum på tredje våningen hemma hos oss, i det vi kallar biblioteket. I ett rum fyllt med böcker. Det är ett fint stort rum med norrljus som flödar in genom fönstren. Om han mot slutet skulle behöva en sjukhussäng skulle vi ställa den i det rummet så att han kunde dö där. Och det gjorde han. Han avbröt mot slutet all behandling. Han dog utan livsuppehållande maskiner. Sista veckorna träffade han bara de människor han ville träffa. Kära vänner kom på planerade besök för att säga adjö. Han var faktiskt på otroligt gott humör. Drog många skämt. Alla visste att det handlade om ett sista möte. Och det var mer än en som stod och grät i hallen på väg ut efteråt, säger Siri Hustvedt.
He planned the people he really wanted to see, dear friends only. They came and went every day. Came to say goodbye, to sit with him. He was actually in an amazingly good mood. He told a lot of jokes. there was no hiding from the fact that he was dying or that it was the last time. And I have to say, with more than one person, I would accompany them after the visit to the door as they stood and wept.
I boken kan man läsa om hur bland andra författarna Don DeLillo och Salman Rushdie kommer och tar farväl. Den 29 april började han få riktigt ont. Han fick morfin och efter det var han inte lika närvarande mer, säger Siri Hustvedt. Den sista dagen, 30 april, spelade vi musik för honom. Vår dotter Sophies musik. Han älskade hennes låtar.
And right as he was dying, the nurse was very helpful because she knew, of course, all the death signs. And she said, talk to him, he can still hear you. Talk to him.
Precis när han skulle dö, sa sjuksköterskan som var med. Prata med honom, fortsätt att prata med honom. Han kan fortfarande höra dig.
And I was talking to him and this was the last minutes of his life. I thought, it came up. I said to him, God, we had fun. Oh my God, what fun we had.
Och jag sa till honom, Gud, vad vi hade kul. Herregud, vad roligt vi hade.
It was quite extraordinary for me because I had no idea that that's what would come out. But it did. And I'm glad. I'm glad that he heard me, and that's what I said.
Det bara kom. Jag hade inte planerat det. Men just då kändes det som det absolut viktigaste att få sagt. Jag är glad att han hörde mig och att det var det jag sa. Det här är låten Blue Team av och med deras dotter Sophie Auster. Hon skrev den till sin pappa när de insåg att han inte hade långt kvar att leva. And I'll keep playing for the blue team. And I'll be seeing you in my dreams. I'll keep playing for the blue team. Boken heter Ghost Stories, på svenska en bok om spöken. Den heter så eftersom Paul, medan han levde, sa att han efter sin död ville komma tillbaka som ett spöke, säger Siri Hustvedt.
Paul did not want to die, and the ghost was a way for him to say, I really want to follow along what's happening to the people that I love.
Paul ville inte dö. Hans önskan att bli ett spöke var ett sätt för honom att säga, jag vill veta. Jag vill vara med i vad som händer i mina älskades liv.
To you, Siri, I want you, you know, I want to know what you're writing, what's happening. To Sophie, which song she's making and where she's performing. And then, the day that we buried Paul, I experienced his presence. I was alone in our bedroom and I had an extraordinary experience of feeling him coming up the stairs, walking into the room, pausing, looking at me to check. I knew he was checking. Is she okay? And then he left.
Den dagen vi begravde Paul upplevde jag hans närvaro. Jag var ensam i vårt sovrum och jag kände hur han kom upp för trappan, gick in i rummet, stannade och såg på mig för att se om jag var okej. Sen gick han. Jag såg honom inte, jag kände inget, hörde inget och det förekom ingen beröring. Det var bara en närvaro. Kraftfull, klar och stark.
It was not a visual hallucination. I didn't see him. I didn't smell anything. I didn't hear anything. And there was no touch. So all the five senses were missing from this experience. It was a presence only, but emphatic, absolutely there.
I boken undersöker hon fenomenet med upplevelsen av de dödas närvaro. Hon läser fackböcker och närmar sig företeelsen nyfiket vetenskapligt. Här skriver hon också om en återkommande lukt hon känt efter sin makes död. Plötsligt kan det lukta tydligt av rök, cigarrök. En lukt starkt förknippad med storrökaren Paul Auster.
The first time I smelled cigar smoke, I thought there was a smoker outside my study. Someone is smoking a cigar over there. I look out the window, no cigar smoker. And then as the smell continued to come to me, sometimes early in the early days, 7 or 8 times a day, I knew I was hallucinating smell.
I litteraturen om sorg, säger Siri Hustvedt, finns det inte så mycket skrivet om lukter. När man känner en lukt efter någon som är död så kommer den döde väldigt nära. När Paul nyligen hade dött kände jag lukten av cigarr 7-8 gånger om dagen, berättar hon. Jag trodde först att det var en granne som rökte. Men jag tvingades acceptera att det rörde sig om mina egna hallucinationer. Med tiden har de tyvärr blivit allt mindre vanliga.
Mm. I had one whiff in Copenhagen while I've been traveling on this book tour. And when it came, very briefly, I was filled with happiness. I would like it to stay with me, but I don't know if it will.
Jag kände en puff av cigarrök nu i Köpenhamn på bokturnén, säger hon. Och när den puffen kom fylldes jag av lycka. Jag skulle gärna ha kvar mina hallucinationer av rök, men jag är inte säker på att de kommer att stanna. Har du under resan fått tanken att du ska ringa Paul och berätta vad du är med om och hur resan går, undrar jag.
Here in Stockholm, I went back to my hotel room, and it wasn't a fully conscious thought, but a kind of almost pre-thought, ah, I have to call Paul and tell him. And then it's suppressed.
Häromdagen gick jag tillbaka till mitt hotellrum här i Stockholm, säger hon. Det var ingen fullt medveten tanke, men det fanns något där som sa mig att jag måste ringa Paul och berätta. Och sen trycktes den tanken bort. Det är lustigt. Nu är mina föräldrar döda och Paul är död. När jag får priser för mitt skrivande är det inte längre lika roligt. Inte samma sak.
It's funny. Now that my parents are dead and Paul is dead. And after, you know, one's impulses just say, Mom, Dad, Paul, look at me. And then... You know, it's not the same because he was always so proud. He was so proud. And I think, you know, that's vanished. And the pleasure isn't as intense when it's not shared with those people who would have been bursting.
Jag skulle vilja säga, titta mamma och pappa och Paul. Jag har fått pris. Titta på mig, Paul. Han var alltid så stolt över mig. Så stolt. Det är inte samma njutning när man inte får dela glädjen med den som skulle ha spruckit av stolthet.
Ja, yeah, you could, you know, I'm 71 and I'll just have to take it as it comes.
Congratulations.
Well, yes, thank you.
Paul Auster och Siri Hustvedt levde ihop i ett liv som på många vis var ljust och rikt och självvalt. Men mitt i skapandet och författandets lugna vardag fanns konflikter och olikheter och dessutom rena avgrunder och mörka tragedier.
This wasn't a fairy tale, and we didn't always agree. There were conflicts and real hardships. I mean, many of them not actually of our own making or between us, but they too can put a strain on a marriage. You know, Paul's son, my stepson Daniel, he was an addict, and this created a lot of tumultuous torment for everyone in the family. But we never got to that place where we were near parting or discuss divorce or anything like that.
Vi pratade aldrig om att skiljas eller att gå skilda vägar, säger Siri Hustvedt, även om vi gick igenom svåra saker. Pauls son Daniel var narkoman och det ledde till händelser som kom att förändra oss allihop i familjen, säger hon. På minnesstunden i New York beslöt jag mig för att inför de drygt 200 samlade vännerna och kollegorna öppet i rummet säga det som alla egentligen redan visste, omskrivet som det var i massmedia världen över.
Daniels daughter, Ruby Oster, died suddenly. 10 months old. We didn't know how, we didn't know what had happened. Daniel was living with his partner and this little baby. But there was a medical report on her, but it didn't appear until 6 months later. And Daniel was then arrested for negligent homicide because she had died of heroin and fentanyl. He was arrested and went to jail, was released on bail, and very shortly after, he overdosed himself, and then he died some days later.
Pauls son Daniel hade en dotter, Ruby Oster, som dog när hon var 10 månader gammal i november 2021. Undersökningarna visade att hon dött med heroin och fentanyl i sin lilla kropp. Daniel sattes i fängelse, släpptes mot borgen och dog av en överdos. Strax därpå diagnostiserades Paul Oster med lungcancer. När han dog i april 2024 hade 3 generationer Oster dött inom loppet av 3 år. Paul kallade dotterns och sonens död för The Horrible Things, de hemska sakerna, berättar Siri Hustvedt.
What Paul called it just the horrible things. And he was diagnosed then with cancer early in 2023. So this reality was something that was so grotesque, I think, for both of us, and so hurtful that it was extremely difficult to talk about. And I could not say anything in public about it for a long time. Neither could Paul. Of course, it was publicized. The world knew. It was in newspapers and media reports all over the world. And before Paul's memorial, which was held the January after he died, I realized that it was going to be terribly important for me to say the horrible things aloud to the 200 people who came to his memorial service in New York City, because if I didn't, it would be as if a poisonous fog were hanging over the event. Everyone knew that. I mean, this is the irony. You know, it wasn't a decision for me to say a secret. This was a known reality, but it was incredibly difficult to say.
På minnesstunden för honom i New York höll jag ett litet tal om Paul. Och sen sa jag till de drygt 200 samlade: jag tänker nu benämna de hemska sakerna. Jag tänker säga dem högt.
And it relieved both me of the unspeakable reality that it had become and the people in the room, because they knew it's okay to say it. It's okay for this to be part of the conversation, part of the story that belongs to my family.
Det lindrade. Både för mig och för de andra i rummet, säger Siri Hustvedt. Alla kände redan till vad som hänt. Men skillnaden bestod i att det blev okej att prata om. Det blev en del av den uttalade berättelsen som hör till min familj. Därför kunde jag också skriva om allt detta i boken.
And therefore, I could write it in the book.
Den här boken är den första jag har skrivit utan att visa Paul texten, säger Siri Hustvedt, utan att prata med Paul om manuset. Det är första boken jag ger ut utan hans läsning.
What's happened, and it's not as good as the real reader, I can tell you that, but I've internalized forms of criticism that Paul offered over the years, so I have now an in-head rather than in-house editor for my work, and I was pretty conscious while writing the book of writing it in some way also for Paul, and knowing that he would have liked this book and certainly approved of many of the sentences anyway. So his ghost was also informing me as I wrote the text.
Vad som hänt är att jag internaliserat den sortens kritik Paul kunde ge mig medan han levde. Istället för att ha en redaktör i mitt eget hem har jag nu mer en redaktör i mitt eget huvud. Det är förstås inte lika bra. Men jag var också medveten medan jag skrev den här boken om att jag skrev den också till Paul. Jag visste någonstans att han skulle ha gillat den. Han skulle ha godkänt i alla fall många av meningarna som är med, säger Siri Hustvedt. Hans spöke bekräftade också mig och mitt arbete medan jag skrev.
Paul and I fought with each other. We disagreed about various topics, small to large, but we never bored each other.
Mm.
I think boredom is a killing emotion. I also think it sometimes arrives from a false premise, which is that the other is a completely transparent and available being. And Paul was never that for me, and I don't think I was ever that for him. There was an ongoing element of mystery. And I think a respect for the other's deep self and the need for privacy. And even secrets. I think probably everyone has secrets, and we take them to the grave.
Paul och jag bråkade om stort och smått, men vi tråkade aldrig ut varandra, säger Siri Hustvedt. Leda är en känsla som dödar ett förhållande, tror jag. Att trötta på varandra kan ibland ha att göra med en falsk föreställning om att den andra ska vara fullständigt transparent och tillgänglig. Paul var aldrig det för mig och jag var inte heller det för honom, säger hon. Det fanns ett mysterium som bestod. En respekt för den andras djup och behov av integritet. Till och med hemligheter. Jag tror att vi alla har hemligheter. Och vi tar med oss dem ner. Ner i graven.
And even after death, he had the capacity to surprise me. That's kind of great.
Författaren Siri Hustvedt som konstaterar att Paul Auster till och med efter sin död hade förmågan att kunna överraska. En bok om spöken, en kärleksmemoar, är översatt av Anna-Stina Jonsson. Det här är Lundströms bokradio med mig, Marie Lundström.